Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 203 av podcasten En präst och en mammut med mig, Kjell Dellert, prästen. Men inte med en endast liten mammut idag. Jag sitter här alldeles ensam framför mikrofonen och det beror helt enkelt på att vår kära mammut var tvungen att rätt så hastigt ta hand om sin son som har blivit sjuk. Så att nu sitter jag här själv. Vi diskuterade så här, vad är bäst? Att vi inte sänder något avsnitt eller lägger ut något avsnitt alls den här veckan eller att jag gör det själv? Och vi kom fram till att ja, det gör ingen skada i alla fall att jag gör detta själv. Men det kommer att bli ett annorlunda avsnitt såklart, det för att jag är ensam, men också för att jag kommer att lägga upp det på ett helt annat sätt än vi brukar. Jag kommer inte att titta på några tidningsartiklar, jag kommer inte att tala om vad jag gjorde sist och det kommer inte att vara någon andakt på slutet, därför att hela det här poddavsnittet kommer att vara som en enda andakt. Astrid Lindgren tänker jag ägna den här stunden framför mikrofonen åt. Astrid Lindgren och kristendomen. Hela det här, det passar också bra för att det är domsöndagen som kommer nu på söndag. Och ja, jag återkommer lite grann till det här med domsöndagen i en av texterna som jag tänker läsa. För jag kommer att läsa en del bibeltexter och jag kommer att läsa en del Astrid Lindgren-texter. Och så kommer jag att prata lite grann omkring Astrid Lindgren och hennes förhållande till kristendomen. Jag tror att det är dumt, eller vanskligt svårt i alla fall, att sätta etiketter på Astrid Lindgren. Hon gick inte i någons ledband skulle man kunna säga. Det kom ut en bok, år hon dog 2002. Strax efter hennes död så utkom en bok som hette Du och jag, Astrid. Och då var det en författare där som skrev om samtal som han skulle ha haft med Astrid Lindgren när hon diskuterade kristendomen och att hon hade en egen kristen tro och så vidare. Och den här boken blev det debatt om, för Astrid Lindgrens släktingar, de hävdade att sådana här samtal med den här författaren hade aldrig ägt rum och hon kallade sig inte kristen, så att den här boken drogs in tillbaka. För Astrid Lindgren, hon ville inte kalla sig kristen. Hon kallade sig för agnostiker och det är alltså ett ord som betyder agnosis, utan kunskap. Det är en som inte vet helt enkelt. Hon visste inte om Gud fanns eller inte. Det är ju sympatiskt i sig kan jag tänka. Så att när jag nu pratar om Astrid Lindgren idag så för att liksom undvika att hon andligen kommer att ta mig i örat så vill jag vara tydlig med att hon har aldrig kallat sig kristen. Men det förhindrar inte att hon hade en stor kunskap om kristendomen och om kristen tro, för att hon var född på en prästgård. Hennes pappa var inte präst utan han var kyrkvärd. Han hette Samuel August och hans mamma, inte hans mamma utan hans fru, alltså Astrid Lindgrens mamma, hette Hanna. Och de var troende sagt båda två och bodde på prästgården. Det förekommer rätt så ofta i Astrid Lindgrens berättelser alltså referenser eller anspelningar på vissa bibliska texter och sådär. Om man till exempel läser böckerna om Madicken, då är det liksom det här med de bibliska berättelserna, de är en del av leken. Det är som en självklar sak för de här flickorna där att leka Bibeln, leka bibliska historien. Det finns en rolig scen där Madicken och Elisabeth sitter och diskuterar om kannibaler kommer till himlen eller inte. Jag kommer inte ihåg varför de diskuterar just det, men kommer kannibaler till himlen? Det är frågan. Och då så säger de att det kan de ju inte göra, de äter ju människor. Liksom. Det går ju inte, de kan ju inte komma till himlen. Men då kommer Elisabeth på, lilla syster Elisabeth på att ja, men nu är det så här att kannibaler, de checkar ju upp missionärer, alltså folk som är ute och försöker sprida den kristna tron till andra länder, eller var på den här tiden, vad det innebar i alla fall. Där var vi någonstans runt sekelskiftet. Och eftersom kannibalerna äter missionärer så kommer ju kannibalerna till himlen. För missionärerna som talar om kristen tro, de måste ju komma till himlen. Och är de inuti kannibalerna så flyger de ju upp till himlen tillsammans. Ja, de lurar sig nog in där, tänkte de. I berättelsen om saltkråkan, där citerar man Saltarens 139 psalm. Står i en liten gamla bibelöversättning då som står det så här. Gjorde jag mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig. Emil Lönnebergas pappa, den snälla och tystlåtna, han var kyrkvärd. Men han får ändå en tillsägelse, en liten åthutning där av sin fru Alma. För hon säger till honom, precis som i boken Predikaren i Bibeln, att katekesen har sin tid och ostkaka har sin tid. Hon tyckte att han blandade ihop där på något sätt då. I boken Kalle Blomqvist och Rasmus, där säger man att det måste vara vackert i himlen eftersom den är så vacker på avigsidan, alltså på jorden då. Det är så vackert på jorden, då måste det vara ännu vackrare i himlen. Men Astrid Lindgren, hon liksom förfaller aldrig till någon sorts hyckleri och hycklar någon sorts kristen tro eller så här. Hon är aldrig skenhelig. Hon är aldrig falsk liksom. Hon konstaterar vid något tillfälle att som liten så var hon övertygad om att söndagar, när man då gick i kyrkan, var uppfunna bara för att man skulle ha så tråkigt som möjligt. Och söndagsskola och stickade strumpor som man då hade på en gång, det var alldeles för mycket, tyckte Astrid Lindgren. Men hon stod alltid på barnens och de utsattas sida. Det berättas att en sovjetisk, hette det på den tiden, ambassadör, Boris Pankin, han har sagt, han sa till Astrid Lindgren att i sovjetiska hem så finns det två böcker som regel. Bibeln och Karlsson på taket. Och då svarade Astrid Lindgren att det var märkvärdigt, inte visste jag att Bibeln var så populär. Jag ska läsa ur bibliska historien, den ur andra krönikeboken. Det står så här. Men kan verkligen Gud bo på jorden bland människorna? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte. Än mindre detta hus som jag har byggt. Vänd dig ändå hit. Hör din tjänares bön och åkallan. Herre min Gud. Lyssna på det rop och den bön jag uppsänder. Och låt din blick dag och natt vila på detta hus. Den plats om vilken du sagt att den ska vara hemvist för ditt namn. Hör den bön som din tjänare ber. Vänd mot denna plats. Hör din tjänare och ditt folk Israel då de åkallar dig, vända mot denna plats. Må du själv lyssna på dem i himlen där du tronar. Hör dem och förlåt. Och då ska jag berätta lite om en pojke, en fattig pojke i Småland som i Astrid Lindgrens berättelse heter Samuel August. För det finns en bok eller en berättelse som heter Lite om Samuel August. Och Samuel August, vi kommer ihåg att Astrid Lindgrens pappa hette Samuel August. Så att det finns nog någonting där, en liten koppling. Och då är det så med Samuel August att han önskar sig någonting mer än allt annat på hela jorden. Det var kaniner. Han skulle så hemskt gärna vilja ha kaniner. Två små söta vita kaniner. En hane och en hona vill han ha så de skulle växa och få ungar. De skulle producera så mycket ungar för att ingen i hela Småland skulle ha så mycket ungar som just de här kaninerna som Samuel August hade. Och han gick en hel sommar och tänkte på det där. Och han önskade sig kaniner, skriver Astrid Lindgren, så hett och så innerligt och så brinnande så det var märkvärdigt att det inte växte upp ett par ur jorden mitt för hans ögon. Och så var det så att Samuel August visste var det fanns kaniner att köpa. Det var en gård långt bort i grannsocknen. Det hade drängen hos Per Johan i Oppebyn talat om för honom. Men de här kaninerna kostade 25 öre stycket. 50 öre för två kaniner. Vad skulle Samuel August få så mycket pengar ifrån? Och Samuel August, han bad till Gud om kvällarna. Att Gud skulle göra ett underverk. Han kunde ju skicka till Samuel August någon lämplig miljonär. Nu vet man ju hur miljonärer är. Går omkring med fickorna fulla av pengar. Och så tappar de 25 öre här och 25 öre där. Men Gud skickade ingen miljonär. Gud skickade grosshandlare Sörensen. Och grosshandlare Sörensen, ska ni veta, då är det en rik man som kommer åkande med sin vagn på vägen. Och då berättar Astrid Lindgren att på den här tiden i Småland så fanns det mängder av grindar efter vägen. Och det var lite jobbigt för den som kom åkande med vagn att hoppa av varje gång och öppna grinden och så tillbaka igen och stänga grinden. Så att Sörensen, han frågade Samuel August, kan inte du åka med mig här? Och så hoppar du av varje gång och öppna grinden. Så ska du få 5 öre för varje grind du öppnar. Och det gör Samuel August. Han öppnar så många grindar så att han får ihop 65 hela öre. Så han kan köpa kaninerna och så får han dessutom 15 öre kvar. Som han kan förslösa i vilt överdåd, som det står i texten. Så Samuel August får ju en sorts bönesvar här. Han får faktiskt pengar som han kan köpa kaniner för. Det är så i Astrid Lindgrens berättelser att ofta så får barnen bönesvar. Och här är ju tydligt att det är det som sker. Han ber om en miljonär, men han får en grosshandlare. För det är inte säkert att man alltid får exakt det man ber om. Man får, det kanske ser ut på ett annat sätt när bönesvaret väl kommer. Det finns ett annat liknande ställe i en berättelse som heter När Bäckhultan for till stan. Eller Bäckhultan for till stan heter det nu. Och där berättas det återigen om en fattig familj. De har råkat väldigt illa ut, eller extra illa ut, för deras ko är död. Och det var ju, de var ju väldigt beroende av sin ko för sin liksom, försörjning. Och den, de mjölkade den för att få mjölk och mat och sådär. Och då ber sonen Johan, eller så här, han skäller helt enkelt, han skäller på Gud. Och hur kan du göra så här, liksom, förstöra för oss som redan är fattiga? Men plötsligt så hittar Johan en kalv i ett dike. Det är ju helt otroligt. Han hittar faktiskt en hel kalv i ett dike. Och då ska man veta att anledningen till det här, det vet ju aldrig Johan, det får han aldrig heller veta, var att en bonde åkte till stan. Det är Bäckhultan som åker till stan. Och han köper sig en kalv där på någon marknad i stan. Och han köper sig annat också, han köper sig nämligen väldigt starka drycker, så han är full. När han åker hem med sin vagn, på sin vagn med sin kalv, så är han full. Och det blir mörkt och han vänder sig om och får syn på ett par horn som sticker upp där på vagnen. Och han får för sig den här Bäckhulten att det är ju djävulen, jag sitter med djävulen på vagnen. Så att han hoppar upp i sin brusning och kastar ut den här kalven i diket, och det är där Johan hittar den. Så det finns en förklaring till det här. Men Johan tänker såklart, nu har jag fått bönesvar. Det har han ju faktiskt fått också. Han har bett om en ko, men han får en kalv. Och Johan tänker att man kan ju inte begära att Gud ska kasta ner en hel ko. Man får nog nöja sig med en kalv. Och jag tror att de här historierna, liksom, att det finns mycket sanning i dem. Det står så här i Matteus evangeliet: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Jag tror att Gud hör vår bön. Liksom, våra böner flyger inte ut i tomma intet sådär och försvinner. Men däremot så får vi ju inte alltid allt vi ber om. Kan hända att vi måste nöja oss med en grosshandlare fast vi har bett om en miljonär. Det kan hända att vi måste nöja oss med en kalv fast egentligen var en ko vi hade tänkt oss. Sen så tror jag personligen, det vet ju alla lyssnare av den här podden, att det finns böner som Gud faktiskt inte kan uppfylla. Alltså jag tror att Gud vill oss väl, jag tror verkligen det. Men jag tror att allt gott i världen, det kommer från Gud. Det finns inget ont i Gud, tänker jag. Och jag tror att Gud är allsmäktig på så vis att Gud har makten att hela tiden vara närvarande hos oss. När vi behöver det. Alltså vi vet dessutom att, eller jag tror dessutom att Gud vet vad som är bäst för oss. Långt mer än vad vi själva inser. Men så tror jag också alltså att det finns böner som Gud faktiskt inte kan uppfylla. För jag tänker, hur skulle det annars kunna hända att människor dör i sjukdomar trots att deras anhöriga ber så väldigt enträget, liksom, snälla rädda den här personen. Ändå så dör människor. Och hur skulle vi kunna förklara naturkatastrofer om Gud styrde över allting? Men jag tror ändå att bönen har makt. Jag tror inte att vi ber i onödan. När vi nu råkar be om en miljonär och så får vi en grosshandlare istället, så tror jag inte att våra böner har varit meningslösa. Jag tror att bönen är ett slags samtal med Gud. Vi talar och Gud lyssnar. Och Gud vill veta hur vi har det, hur vi mår, vad vi tänker. Det är också ett slags bönesvar, kan man säga. Även om inte Gud alltid kan göra en sjuk människa frisk, trots att Gud har många goda läkare i sin tjänst, så får vi ändå bönesvar, tänker jag då, i form av Guds ständiga närvaro. I bibeltexten vi hörde nyss så ställer sig den här frågan: kan Gud på jorden, bo på jorden hos människorna? Jag tror att det är just så det är. Jag tror att Gud bor här, precis här, mitt ibland oss. Gud lyssnar på de rop och de böner som vi sänder upp. Och Guds blick liksom vilar hela tiden, dag och natt, på oss, på våra hus och på våra liv. Jag tror att all god kraft kommer från Gud. När vi ber får vi ibland en ko, bland en kalv. Och när inte ens det är möjligt, så får vi ändå Guds oändliga kärlek och närvaro. Det är inte så fyskande heller. Jag ska läsa ytterligare en bibeltext. Den är hämtad ur Matteus evangelium. Och det står så här: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Och med den här texten så kommer vi att kasta oss in i Pippi Långstrumps värld. Tommy och Annika, hennes vänner, de går ju i skolan. Och till den här skolan så kommer varje termin en rik gammal dam som heter fröken Rosenblom. Hon är ett slags välgörare. Hon vill göra gott för skolan och för barnen där. Hon delar ut gåvor till särskilt flitiga och duktiga elever. Och så kan hon också ge kläder till de fattigaste barnen. Stickade yllebyxor eller hur det nu var. Får kläder i alla fall. Men först så håller hon förhör med alla barn. Kan de inte svara på hennes frågor om geografi och rättstavning och vad det kan vara, historia, så får de inga gåvor, utan får de ställa sig i ett särskilt led och skämmas. Oavsett hur fattiga eller behövande de verkligen är, de får inga kläder i alla fall, fast de har svarat fel på en sån här fråga. En dag så kommer Pippi dit på besök just när fröken Rosenblom är där, och hon svarar förstås inte som fröken Rosenblom har tänkt sig. Hon påminner lite grann om en välkänd snickare från Nasaret som inte heller alltid svarade på överhetens frågor som de hade tänkt sig. Så Pippi, hon får ställa sig i skämsledet, men hon tänker inte skämmas. Och nu läser jag direkt ur texten som Astrid Lindgren har skrivit. Pippi gick och ställde sig bland barnen som skulle skämmas. Där var det dåligt ställt med humöret. Många barn snyftade och grät när de tänkte på vad deras föräldrar och syskon skulle säga när de kom hem utan pengar och utan karameller. Ja, karameller kunde man också få. Pippi tittade sig omkring bland de gråtande barnen och svalde ett par gånger. Så sa hon: vi tar och ordnar en alldeles egen frågesport. Barnen såg en aning upplivade ut, men de förstod inte riktigt hur Pippi menade. Ställ upp i det två led, sa Pippi. Det måste vara minst två led, annars blir det inte riktigt. Fråga fröken Rosenblom så får ni höra. Alla fullt utbildade rackarungar ställer sig i ett led. Och vilka ska stå i det andra ledet, undrade ivrigt en liten flicka som inte ville gå med på att hon var en rackarunge. I det andra ledet ställer vi alla ännu inte fullt utbildade rackarungar, sa Pippi. Och nu kommer det svåra, sa hon. Nu ska vi se om ni har läst ordentligt era läxböcker. Hon vände sig till en liten mager pojke i blå skjorta. Du, sa hon, säg någon som är död. Pojken såg lite förvånad ut, men så sa han: gamla fru Pettersson i 57-an. Ser man på, sa Pippi. Vet du någon mer? Nej, det visste inte pojken. Då formade Pippi händerna till en lur för munnen och viskade högljutt: Karl den XII, vet jag! Sen frågade Pippi alla barnen i tur och ordning om de visste någon som var död, och de svarade allihop: gamla fru Pettersson i 57-an och Karl den XII. Om det ska finnas så duktiga barn som ni någon annanstans, undrade Pippi, men så ska ni också få belöning. Och ur fickorna tog hon fram en hel massa guldpengar. Varje barn fick en guldpeng, varje barn fick också en stor påse karameller som Pippi hämtade upp ur sin ryggsäck. Och så kom det sig att det blev en stor glädje bland alla barnen som egentligen skulle skämmas. Och när fröken Rosenbloms förhör var slut och alla skulle gå hem, så var det inga som sprang iväg fortare än de där som hade stått i skamvrån. Men först trängdes de omkring Pippi allihopa. Tack, tack snälla Pippi, sa de. Tack för pengarna och karamellerna. Åh, för all del, sa Pippi, det behöver ni inte tacka för, men att jag har förskonat er från skära yllebyxor, det får ni aldrig glömma. Innan jag pratar lite om den texten så ska jag sjunga en liten visa som Astrid Lindgren har skrivit tillsammans med Georg Riedel, som var den som tonsatte mycket av hennes, många av hennes texter. Och den här heter När mamma var liten, då var hon så rar. När mamma var liten, då var hon så rar och så tjock och så trinn som en bulle. Och då sa hennes far att den ungen är rar, men hon ser inte ut som hon skulle. Tycker jag, nej, hon ser inte ut som hon skulle. När mamma var liten, då var hon så rar och så pigg som en ärta, det var hon. Och sa hennes far att den ungen är rar, men en tjock liten mage det har hon. Tycker jag, ja, en tjock liten mage det har hon. När mamma var liten, då var hon så rar och så pigg som en kattunge var hon. Då sa hennes far att den ungen är rar, fast en konstiga öron det har hon. Tycker jag, ena konstiga öron det har hon. När mamma var liten, då var hon så rar och så snäll som en gullhöna var hon. Sa hennes far att den ungen är rar, fast en märkvärdig näsa det har hon. Tycker jag, ja, en märkvärdig näsa det har hon. När mamma var liten och var så där rar, fast hon inte såg ut som hon skulle. Sa hennes far, en sån unge jag har, hon är god som den godaste bulle. Och så söt och så fin och så rund och så rar, tänk så bra att hon blev som hon skulle. Ja, den här texten om Pippi Långström som ordnar frågesport. Jag har använt den några gånger i gudstjänster. Det är så tydligt tycker jag här att Astrid Lindgren vill... Ja, hon anspelar på den här texten om Jesus som kommer och dömer vilka som ska komma till helvetet och vilka som ska komma till himlen och så här. Och vi behöver inte oroa oss för vad som händer efter döden. Vi behöver inte oroa oss för världens sista tid, tänker jag. För det är inte fröken Rosenblom som bestämmer hur det ska bli. Det är inte hon som bestämmer om vi ska skämmas eller inte. Det är Pippi Långstrump. Och det är inte djävulen, om han nu mot förmodan skulle finnas. Det är inte han som avgör vad vi hamnar efter döden. Det är Jesus Kristus. Om det finns ett himmelrike, jag tror att det gör det på något sätt, så sitter det kan hända en fröken Rosenblom i portgången. Det vet vi ingenting om. Men det spelar ingen roll vad hon säger och tycker. För det har ingen betydelse längre, för det är Pippi Långstrump som sorterar. Det finns en psalm i psalmboken som har nummer 620, det är en gammal psalm, och då står det: Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Alltså man behöver inte vara orolig för världens sista tid eller för döden, för det är Jesus som dömer. Och Jesus vet vilket värde en människa har, tänker jag då. Jesus vet vad det innebär att vara människa, för Jesus har själv varit människa. Och om jag personligen får säga vad jag tror, så tror jag inte att det blir någon trängsel i den här brinnande ugnen som det stod om i bibeltexten. Det mot förmodan skulle finnas någon sån. Och inte tror jag att det blir så många som gråter och skär tänder heller. Jag tror tvärtom kanske att det faktiskt kan bli en stor glädje bland oss alla som egentligen borde skämmas. För jag tror att Gud är god och vill oss väl. Det vi alltid måste liksom komma ihåg och hålla i minnet. Vi ska göra så gott vi kan såklart, efter bästa möjliga förmåga att göra Guds vilja. Sådär. Men när vi misslyckas ska vi hålla i minnet att Gud är god och vill oss väl. Astrid Lindgren har ju också skrivit en bok som heter Ronja Rövardotter. Och där blir ju Mattis, alltså rövarhövdingen, väldigt osams med sin dotter Ronja. Och han förskjuter henne. Han säger, jag har ingen dotter längre. Och hon lämnar honom och flyttar ut i skogen. Men då kommer Mattis till henne och ber henne att hon ska ta honom tillbaka. Och Ronja förlåter. Det är ungefär som den här bibeltext som finns om den förlorade sonen. Där är ju sonen som liksom slösar bort sitt arv. Men ändå så, när han kommer hem så står fadern där och förlåter honom. För jag tror att Gud är god och vill oss väl. Och när vi tar vårt förnuft till fånga så gläds Gud. Och jag tror faktiskt att när vi står där inför Gud och får frågan, vet du någon som är död? Så tror jag faktiskt att vi har möjligheten att svara Karl den 12:e och gamla fru Pettersson i 57:an. För Gud är god och vill oss väl. Det skulle inte förvåna mig om vi blir förskonade från de här skära yllebyxorna också. För jag tror att Gud har skapat oss precis så som vi ska vara. Vi är Guds goda skapelser. För alltid älskade, vad vi än gör, vad som än händer oss på vägen. Precis som i den där sången, vi är älskade, precis sådana som vi är. Jag läser ännu en bibeltext. Den här är ur Saltaren 139. Jag nämnde den i början här, Saltarens 139:e psalm. Och då står det så här. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp i himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Ska jag berätta lite om Kajsa Kavat? Om kvällarna när Kajsa Kavat hade krupit ner i sin bädd i kökssoffan och mormor satt vid bordet och klippte till karamellpapper så läste Kajsa sin aftonbön med hög och klar röst. Det går en ängel kring vårt hus. Han bär två förgyllda ljus. Han har en bok ute i sin hand. Nu somnar vi i Jesu namn. Kajsa var mycket nöjd med att ängeln gick runt omkring deras hus om natten. Det kändes på något sätt lugnande. Hon var bara lite bekymrad över hur han skulle kunna bära allt det där. Två förgyllda ljus och en bok. Hon skulle så gärna vilja se hur han bar sig åt. Och hur tog han sig över planket? Kajsa kikade ofta ut genom fönstret mot trädgården. Kanske skulle hon till sist få syn på ängen. Hittills hade det i varje fall inte lyckats. Han måtte passa på när Kajsa sov. Senare när Kajsa äntligen kom ner i sin kökssoffa på julaftonskvällen var hon så sömnig att hon helst skulle vilja somna på fläcken. Med ganska sluddrig röst läste hon det där om ängen som går kring vårt hus och så kastade hon en hastig blick ut genom fönstret mot trädgården. Det snöade där ute. Det var så innerligt vitt. Nämen mormor, skrek Kajsa. Vet du om att hela trädgården är full med änglar? Mormor låg ju in i rummet som bara hade fönster mot gatan, men mormor vaggade i alla fall på huvudet och sa, ja, ja, hela trädgården är full med änglar. Jag tycker det är en rolig text. Så talande också. Jag ser framför mig hur Kajsa sitter där, eller ligger där och funderar på den där märkliga ängeln som lyckas balansera både två förgyllda ljus och en bok och ändå gå med någon slags värdighet kring vårt hus. Och sen när Kajsa har krypit i kojs på julaftonskvällen, då är hela trädgården full av änglar i form av fallande, vimlande snöflingor. Är det inte så här det ofta är också för oss? Alltså att vi håller på att ägna massa tid och uppmärksamhet, tankar liksom, åt att försöka fundera ut hur saker hänger ihop. Hur Gud har gjort det ena eller andra. Hur har Gud betett sig för att göra det här? Alla små krummelurer i öronen som pigan Lina i Lönneberga talar om. Hon är så fascinerad av det. Hur Gud kunde skapa alla krummelurer i öronen. Och alla tankar som vi har om hur världen skapades. Alla våra föreställningar om hur allting måste ligga till. Hur allting måste funka liksom. Och så ligger vi där på julaftonskvällen. Och utan att vi begriper hur så är hela trädgården full med änglar. Jag tror att det är precis som det står i bibeltexten som vi hörde nyss. Gud vet allt som vi gör. Om det händer ibland att vi glömmer Gud, det gör vi ju. Så tror jag ändå inte att Gud glömmer oss. Det händer inte att Gud glömmer oss. Vart vi än tar vägen, vart vi än befinner oss, så är vi alltid på något vis i Guds hand, Guds omsorg. Vi behöver inte göra oss förtjänta av Guds nåd och kärlek. Vi kan inte det heller, vi kan inte göra oss förtjänta av den. Vi får den utan att betala något. Det är klart att vi vet ju alla att det finns fanstyg i världen, elände. Det finns fanstyg även om det inte finns någon djävul. Men det finns också gudomlighet för att Gud lever och verkar. I varje liten vrå av världen, tänker jag mig, och också i varje sådär liten öronkrummelur så kan vi ana skapare. Ibland bara som en liten glimt, så här, man anar bara att vänta, det här måste hänga ihop på något vis. Men i alla fall utan tvekan tänker jag en skapare, en god kraft, en god Gud. Och då vimlar trädgården av änglar, trots att vi inte kan förklara hur. Eller vi kan inte ens begripa varför. Det är som med pigan Lina. Hon klagar i en sång över att hon är fattig och aldrig får rosor. Men ändå så skrattar hon trots allt. För Gud finns även hos Lina. Och Gud hjälper nog Lina också då att ana någonting annat, någonting större. Något som är bättre, kanske någonting som till och med är rättvisare än den här världen. Och natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Jag ska sjunga den där sången som pigan Lina sjunger. Och nu får ni ju tänka att jag är en piga då. Det kanske inte är så himla lätt att föreställa sig detta. Varför och varför heter alltså sången då från Emil i Lönneberga. Varför är det inte rättvist? Varför har en del så bra? Och en del ska vara pigor med ett evigt slit var dag. Varför är just jag en piga? Det kan man fundera på. Varför får jag aldrig rosor? Varför ska det vara så? Varför ska jag mata grisar? Varför ska jag mjölka kor? Varför har jag ingen klänning som är fin och fina skor? Varför har jag ingen fästman när det finns de som har två? Varför får jag aldrig rosor? Varför ska det vara så? Får jag aldrig dansa och får aldrig gå på fest? Varför ringer väckarklockan när jag sover allra bäst? Varför regnar det på söndagen just när jag ska ut och gå? Varför får jag aldrig rosor? Varför ska det vara så? Varför är jag inte vacker? Varför är jag inte fin? Varför har jag inga pengar? Inte ens en symaskin. Varför är jag ful och fattig? Det kan man fundera på. Varför får jag aldrig rosor? Och varför skrattar jag ändå? Nu ska vi gå över som avslutning här på Emil i Lönnebergas värld. Eller till Emil i Lönnebergas värld. Och jag läser ur Lukas evangeliet. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna, men ve er som är rika. Ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni ska få hungra. Ve er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Men till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden så vänd också fram den andra. Ta någon ifrån dig manteln så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig och ta någon det som är ditt så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor ska göra mot er så ska ni göra mot dem. I en bok som heter Nya hyss av Emil Lönneberga så finns det en välkänd berättelse. Den utspelar sig i jultid på fattighuset i Lönneberga. Det är så att Emils mamma, Alma, skickar iväg Emil och Ida, hans syster, med en matkorg till Jonen, de som bor där i fattigstugan. De har det inte så lätt, men de måste också få känna att det är jul, tycker Alma. Men hon som bestämmer i fattigstugan, kommandoran kallas hon, hon tar all maten i smyg till sig själv. Hon till och med snusar upp en dosa snus som Alma har skänkt till en stollejocke som är Alfreds släkting som bor där. Drängen Alfreds släkting. Det här vet inte Emils föräldrar någonting om, för de har rest bort på julkalas till släktingar i Skorphult. Men Emil själv, han får höra det här om att kommandoran har tagit all maten och han blir heligt förargad. Och nu läser jag ur boken. Emil slog näven i vedskrubben och sa, jag vet en som ska ställa till med kalas. Vem då, sa Ida. Emil dunkade näven i skrubben en gång till. Det ska jag, sa han. Så talade han om hur det skulle bli. Kalas skulle det bli så det brakade om det, för nu skulle det varit levandes Jon till Lönneberga fattigstuga till Katthult, och det tvärt. Ja men Emil, sa lilla Ida ängsligt, är du säker på att det där inte är ett hyss? Alfred blev också rädd och trodde att det kanske var ett hyss, men Emil försäkrade att det var det inte alls. Det var en god gärning som Guds änglar skulle klappa i händerna åt, lika mycket som de förut hade gråtit över fattigstugans eländiga jul. Och mamma blir också glad, sa Emil. Ja, men pappa då, sa Ida. Sa Emil, fast i alla fall inget hyss. För i Katthult, där fanns det minsann julmat. Emils mamma hade gjort i ordning en massa mat, mängder av mat. För på tredje dag jul så skulle man få julfrämmande. Och det var den här maten då som Emil tänkte bjuda fattjonen på. Efter ett hårt arbete tillsammans med Ida och drängen Alfred så får faktiskt Emil alla jonen i fattigstugan till Katthult. Där det nu ska dukas upp till julkalas när föräldrarna inte är hemma. Det är ett julkalas som sent ska glömmas. Och läser jag igen ur texten. Och de satt kring bordet, alla de små jonen från Lönneberga fattigstuga. Mycket tåligt satt de där och väntade. Men för varje fat som bars fram tårades deras ögon allt mer. Till sist sa Emil, varsågoda och hugg in nu. Och då högg de in, sannoliken det gjorde de. Och det satt det susade om det. Alfred och Emil och lilla Ida åt också. Men Ida kunde inte få ner mer än ett par köttbullar för hon hade börjat tänka. Hon kom plötsligt ihåg att imorgon på tredje dagen, oj, då skulle ju alla släktingarna från Ingatorp komma till Katthult. Och här gick kalasmaten all världens väg. Hon hörde hur det knaprade och knastrade och smackade och sörplade runt bordet. Det var som en skock rovdjur som hade kastat sig över bunkar och karotter och fat. Och lilla Ida förstod att så äter bara den som är riktigt utsvulten. Men det var hemskt i alla fall. Hon ryckte Emil i armen och viskade så att ingen mer än han skulle höra det. Är det säkert att det här inte är ett hyss? Tänk på att de kommer från Ingatorp imorgon. Där är de redan tjocka så det räcker, sa Emil lugnt. Det är väl bättre att maten kommer där den gör nytta. Nu har jag tagit tabberas på revbensbjället, sa Kalle Spader och högg den sista biten revbensbjäll. Tagit tabberas, det betydde att de hade tagit alltihop så att det var tomt på faten. Ja, en god gärning som Guds änglar skulle klappa i händerna åt, sa Emil. För Emil såg det som kanske inte alla andra såg, att fattighjonen faktiskt var människor. Ja, det han såg. De hade lika stort värde som släktingarna i Ingatorp, som ju dessutom var tjocka så att det räckte. Och så blev Katthult liksom till ett himmelrike för de här bortglömda stackars fattighjonen. Och de fick ta del av allt det här som de aldrig annars någonsin fick möjlighet att ta del av. Och nu tror jag att Guds änglar klappade ordentligt i händerna. Jag tror vi kan vara säkra på att det var så. För jag tror inte att Gud gör skillnad på människor. Gud gör inte skillnad på tjocka släkten i Ingatorp och på Jonen där fattigstugan Lönneberga. Naturligtvis så blev inte Emils föräldrar så glada när de kom hem och upptäckte att maten var uppäten. Och Emils mamma, hon hade en blå skrivbok som hon antecknade Emils hyss i, och då skrev hon: "Visst är han egentligen from den gossen, fast ibland tror jag han är skvatt galen." Men det fanns fläsk och löksås i Katthult, det kan man bjuda en kung på om så skulle vara, står det. Emil handlade faktiskt här i sann kristen anda, kan man säga. Han såg människorna i de här smutsiga fattighjonen och insåg att det var de som behövde festmaten. Emil gjorde absolut Guds vilja. Emil var faktiskt i det här fallet, tänker jag, en Jesu efterföljare på jorden. Men det kan kosta på ibland att göra Guds vilja och gå i Jesu fotspår. Emil hamnade mycket riktigt i snickarboden förstås. Men Guds änglar klappade i händerna. Nu talas ibland om det himmelska gästabudet, eller gjorde väl mera förr. Jag tror inte att det bjuds på något gästabud i himlen. Men om det skulle göra det, så skulle nog det gästabudet likna det här tabberaset i Katthult. För jag tror att precis som Emil så gör inte Gud skillnad på människor. Vi är alla välkomna till Gud, vad vi än har bakom oss och vad som än väntar bakom kröken. Jag tror att Gud helt enkelt vill att vi ska försöka vara lite mer som Emil. Vi kanske ska hålla igen lite på det med göra hyss, men kanske inte heller ska tälja såna här trägubbar som liknar prosten. Men Emils människokärlek, tänker jag, ska vi försöka sträva efter. För då tror jag att Guds änglar klappar i händerna så att det sjunger om det. Ja, vi har tittat på 4 olika berättelser nu av Astrid Lindgren. Vi har hört 4 olika bibeltexter också. Man kanske kan tycka först att men de här hör inte ihop. De har inget gemensamt. Det spretar åt alla håll. Sådär. Men om man kikar närmare på dem så tycker jag faktiskt att de har en sorts röd tråd. Man ser ett mönster. För det finns, tänker jag mig, i alla Astrid Lindgrens texter någon sorts ställningstagande för den lilla människan, för de svaga i världen. Det finns någon sorts övertygelse, nästan ursinnig övertygelse hos Astrid Lindgren om att alla människor är lika mycket värda. Jag har varit väldigt noga här med att säga att Astrid Lindgren inte var troende kristen, men jag tror ändå, eller tycker ändå, att det kan finnas, att man anar att det finns en övertygelse om att det kan hända underverk med människor hos Astrid Lindgren. Jag tror det. Det är väl så, många som inte tycker att man ska berätta det här, men Astrid Lindgren har själv sagt att större delen av boken Bröderna Lejonhjärta, liksom den här boken om Mio min Mio, utspelar sig egentligen i huvudpersonernas huvuden. Dödssjuka Skorpan som ligger i sin kökssoffa och drömmer om en fantastisk tillvaro i landet Nangijala. Och Bo Wilhelm Olsson sitter på en bänk i Tegnérlunden och fantiserar att han är prins Mio i landet i fjärran. Men är inte det också ett under på sätt och vis? Kan man inte säga att det är ett under? För om nu en dödssjuk pojkes sista dagar kan liksom bli fyllda av ljus och hopp. Och om nu ett övergivet fosterbarn kan glömma sitt eländiga liv för ett ögonblick och drömma sig någon annanstans, där det finns bröd som mättar hunger och där brunnen viskar sagor om kvällen. Är inte det också en sorts under? Men plötsligt så har vi liksom närmat oss bibeltexternas känsla för att Gud finns överallt. Att det alltid finns ett hopp. När Kajsa Kavat ser hela trädgården full av änglar, när Samuel August kan köpa sina kaniner, när det blir glädje och skolbarnet som ska skämmas. Och så då när fattighjonen på Lönneberga fattighus plötsligt hamnar i ett himmelskt gästabud. Då anar jag en god gud bakom allting. Och så när Emils pappa som ryter för det mesta. Efter Emils, i en av böckerna så räddar Emil livet på drängen Alfred. Och då säger pappa Anton till Emil: du är en bra pojke du Emil. Då tror jag att Gud vandrar på den småländska jorden. Då låter Gud själv sin blick vila på gården Katthult i Lönneberga. På Villa Villekulla och på Bo Wilhelm Olsson i Tegnérlunden. För Gud är inte långt borta, utan här, mitt ibland oss, hela tiden. Det gäller bara för oss att öppna våra ögon. Det var avsnitt 203 av En präst och en mammut. Ett annorlunda avsnitt som jag ändå hoppas att ni haft en del utbyte av. Nästa vecka är vi tillbaka inför första advent. Då hoppas jag att vi sitter två stycken här och tjafsar med varandra. Och jag måste ju säga också att tack Svenska kyrkans kommunikationsenhet i Sollentuna som gör detta så mycket enklare för oss. Och ha det så bra, så ses vi i kyrkan. Tjingeling!